Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Det senaste året har vi här i Krimrummet uppmärksammat en rad olika fall där kvinnor har blivit mördade. Idag ska vi återvända till ett av de fallen. Det handlar om mordet på 25-åriga Liselott från Timrå som vi gjorde ett avsnitt om för 2 månader sedan ungefär. I slutet av mars så släppte vi det här första avsnittet i samband med åtal. Om man vill veta mer om fallet så kan man lyssna på det avsnittet. Men sedan dess så har en hel del utveckling skett. Man har hållit rättegång och man har också delat ut en livstidsdom. Det är de här bitarna som vi främst ska fokusera på idag. Vi ska också lyssna en hel del på hur det lät när den mordåtalade mannen Allan Karlström försökte bemöta åklagarens bevisning i rätten. Med mig idag har jag min kollega här på Expressen, Katrin Krantz. Välkommen tillbaka till Krimrummet.
Tack så mycket.
För de som inte kan den här grundhistorien så tänker jag att vi kan börja med Liselott. Hon är 25 år gammal, hon bor i Timrå hösten 2022 när allt det här utspelar sig. Vem är Liselott som person?
Ja, Liselott är en ung kvinna, ung vuxen. Hon har inte haft det så jättelätt i livet. Hon har en mildare funktionsnedsättning och det är kanske inte nödvändigtvis något som syns men som man märker när man träffar henne och pratar med henne. Och hennes familj och närstående beskriver det som att hon är 25 år liksom på pappret men i, kanske mer som en tonåring, som en 17-18-åring. Att hon har lite svårt för att göra vissa saker och hålla ordning på vissa saker och sådär. Men hon, trots det här så lever hon ett ordnat liv. Hon har skaffat körkort. Hon har en egen bil och hon bor sedan något år tillbaka i en egen lägenhet och det är hon väldigt glad för. Hon jobbar då några dagar i veckan på en sån här dagverksamhet. En lite anpassad arbetsgång och då har hon bland annat jobbat med att göra mönster på glas och tryck på tyg och sådär.
Det som hon framförallt saknar i livet, vad det verkar som, det är hon längtar efter ett förhållande och längtar efter kärleken.
Ja, och hon dejtar en del. Hon har Tinder, hon träffar en del killar och sådär. Men hon har väl inte riktigt hittat rätt. Och när det gäller det här med förhållanden och så har väl familj och vänner kanske fått hjälpa henne lite grann och varna för viss typ av killar. Hon har haft lite olika problem och behövt ganska mycket hjälp och stöttning. Men det kanske är så att hon är många beskrivna som lite godtrogen. Och att hon har lätt att lita på folk och kanske lite svårt att sätta gränser ibland. Men då har hon ju ändå ett antal personer runt omkring sig som hon kan prata om de här sakerna med. Men det är inte helt lätt för henne att navigera i det här landskapet. Och det är det som hon saknar i sitt liv. Hon drömmer om familj, hon drömmer om ett ordnat liv, ett ordnat förhållande.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Det vi framförallt pratar om idag, det är någonting som händer den 8 oktober i fjol. Då på kvällen så ser vittnen hur Liselott kliver in i en bil utanför sin bostad och försvinner. Efter det så är hon till en början spårlöst försvunnen, ingen kan få tag i henne. Hon anmäls också som försvunnen. Och när polisen börjar utreda den här händelsen ordentligt så kan man se i hennes mobiltrafik att hon har stämt träff med den betydligt äldre då, 46-åriga Allan Karlström. Det är också han som kommer att åtalas i det här fallet. Jag kan säga i det här avsnittet så kommer vi löpande klippa in lite sekvenser från förhören som åklagaren höll med Allan Karlström i rättegången.
Jag gav ju en kort bakgrund om dig igår. Tycker du att den stämmer?
Ja, vad tänkte du på?
Ja, vem är Allan? Du är 46 år. Bosatt i Timrå?
Ja.
Jobbar?
Två barns far.
Hur är det med jobb?
Ja, nu ingenting.
Ja, men jag tänkte vi går tillbaka till oktober 2022.
Då jobbar jag på möbelprojekt.
Möbelprojektet?
Det här möbelprojektet som Allan Karlström jobbade på vid den här tiden, det är en del av en större verksamhet inom Timrå kommun. Men det var på den här arbetsplatsen som han och Liselott först lärde känna varandra våren 2022.
Du, Liselott, berätta om henne. Hur känner du henne?
Först via jobb?
Mm.
Jättegod, snäll, väldigt omtänksam tjej.
Liselott jobbade på samma ställe?
Nej, hon jobbade på andra sidan vägen.
På andra sidan vägen? Berätta, vad är det som skiljer? Eller?
Ja, det är bara en del av deras stora verksamhet. Alltihop är kompetenscenta.
Okej, ska man säga då lite förenklat att ni jobbade på olika avdelningar? Eller hur ska vi förstå det?
Ja, det är olika adresser.
Bara, olika adresser. Mm. Vad hade du för roll på det här jobbet då?
Ja, jag var väl ansvarig för möbelprojektet.
Mm.
Även skyddsombud också.
Skyddsombud? Har du vid något tillfälle varit det för Liselott också?
Jag var ju skyddsombud där nere, men efter möte med chefen så kom jag överens om att jag skulle inte vara skyddsombud där nere.
Okay.
Och det här mötet med chefen som sker tidigt på sommaren 2022 som Allan Karlström pratar om i det här förhöret, det sker, Katrin, på förekommen anledning.
Mm, men så är det. Liselott har slagit larm, kan man säga. Hon har pratat med ett antal personer i sin omgivning. Och hon har gått... Det handlar om att hon från början då har pratat med Allan om problem. Och då har han kontaktat henne i sin roll som skyddsombud. Och det är egentligen han som kontaktar henne och säger jag har sett att du verkar ha mått lite dåligt och vill du prata? Så där. Hon säger ja till det. Och de pratar väl lite grann, men det slutar med att han gör sexuella närmanden mot henne. Och hon berättar för flera personer att han har sagt att han vill ha en sexuell relation med henne. Och det har ju hon reagerat på. Men hon har ju inte sökt upp honom. Hon har ju sökt upp honom för att hon litar på honom, att hon ska kunna berätta om problem som hon har. Sen är det också så att jag menar, det utvecklas någon form av relation mellan dem. Samtidigt så är det de här uppgifterna som hon berättar för flera. Att det har liksom inte varit helt frivilligt. Och det är faktiskt så att Liselott har berättat för flera personer att hon har blivit våldtagen av Allan Karlström. Det här är inte någonting som har utretts. Men det är också någonting som har återkommit i den här utredningen. Att... Det finns liksom en massa frågetecken kring det här. Varför har det inte utretts? Och vad var det egentligen som hon blev utsatt för? Men det här är någonting som lite grann rinner ut i sanden. Allan Karlsson berättar att han skriver någon form av brev där han liksom friskriver sig på något sätt från det här, de här liksom kontakterna han har haft där han har skickat någon bild till henne och det är olika sådana saker. Och då får man intrycket av att på arbetsplatsen så liksom stryker man ett streck över det här. Och går inte riktigt till botten med de här sakerna som Liselott berättar om.
Han berättar senare i rättegången att de fortsätter träffa varandra i hemlighet. Att det här är en relation som fortsätter löpa och... Just det här i hemlighet, han har ju en annan relation vid sidan om med en kvinna. Och han säger också att han har parallella flyktiga relationer med 4-5 andra kvinnor samtidigt.
Det pågår en hel del där kan man säga. Han bollar ju flera olika relationer som är på olika nivåer.
Och Liselott är en av de relationerna då som kanske är lite mer flyktig, där de träffas ibland, där det inte verkar vara helt uttalat vad det här handlar om riktigt.
Nej. Men han berättar ju att de har en sexuell relation som är liksom ömsesidig och frivillig och med samtycke och sådär. Men det är ju uppenbart att det är inte bara så det har sett ut.
Om vi då spolar fram till den 8 oktober i höstas så ska Allan Karlström bege sig till sjön Storvattnet som ligger 6-7 mil från Timrå ungefär norrut. Där äger han en stuga som han tillbringar mycket tid vid.
Berätta om vad det är för fastighet.
Det är sommarstugan. Det är fastighet vi fick av våran mor och far.
Mm. Du äger den tillsammans med?
Min bror.
Din bror. Mm. Okej. Okay. Hur länge, om du får uppskatta eller du kanske till och med vet, skulle du säga att du har vistats på den här platsen?
Sen jag född vart.
Sen du föddes? Mm. Hur ofta är du där eller har varit där?
Senare år så ofta jag kan.
Mm.
Ja, det är svårt att säga. 3-4 gånger i månaden.
Vad gör du när du är där
mest? Då? Fiskar. Renovera, bygga.
Mm.
Den här stugan ligger då precis vid strandkanten till Storvattnet. Katrin, vad är det här för plats?
Ja, men det är en klassisk fritidshusplats. Det ligger mitt ute i ingenstans, men det är ganska avlägset. Det är naturskönt, det är väldigt vackert. Man åker dit på en liten grusväg och det är tät bevuxen skog. Det finns berg och det finns en sjö, så ganska kuperat. Och det här är också ett område där det är väldigt få personer som rör sig. Det är inte mycket folk, det är ganska långt mellan de här husen och det är folktomt är det.
Det är många som har fritidshus där. De kanske är där och fiskar, de är där och jagar, men de är inte där hela tiden.
Nej, det är de inte.
Den här dagen, den 8 oktober då ska Allan Karlström åka upp till Storvattnet för att vinterstänga stugan för säsongen och han vill ha sällskap. I olika chattloggar så kan man se att han i omgångar frågar två andra kvinnor först om de vill följa med, men de kan inte. Det är då han vänder sig till Liselott. Och vid den här tidpunkten då sitter Liselott hemma i sin lägenhet och tittar på tv. Hon pratar med sin mamma och syster i telefon under kvällen. Hon irriterar sig på att grannarna lever om och för oväsen. Men när Allan Karlström kommer med det här förslaget, då nappar Liselott.
Ja, så först är hon lite tveksam också. Hon vill gärna titta färdigt på sin favorit-tv-serie som ska komma senare på kvällen. Och de diskuterade lite fram och tillbaka. Men han säger då att nej, men jag kan ordna det. Att du får kolla på den. Och då säger hon att ja, men visst. Och sen så kommer hon. Det är ganska sent på kvällen då. Det är efter 9:00. Och de sätter sig i bilen och de kör iväg. Och det tar någon timme ungefär. Så att de är ju inte framme då från strax efter 10:00 och de som ser Liselott då sätta sig i den här bilen, det är ju, kan man säga, den sista gången man ser Liselott i livet då.
Mm, hon går in i hans Mercedes-bil och försvinner. Och det är också de sista iakttagelserna som man har när polisen väl börjar ta tag i det här fallet några dagar senare. Och då är det givetvis så att Allan Karlström, han är en person i hennes liv som hon umgås med. Det är också naturligt då att han är en av de personerna som man vänder sig till för att helt enkelt spekulativt höra, vet du någonting
ja,
om vad som kan ha
hänt? Ja, hans namn
dyker
upp snabbt kan man säga. Mm.
Och när polisen kontaktar honom, det är 4 dagar senare, då har han mycket att säga till polisen. Men han säger ingenting om sin egen inblandning i vad som har hänt.
Nej, han har en helt annan version då. Att han säger, tror jag, att han kan ha haft kontakt med Liselott, men hon har inte velat följa med till stugan. Och han säger då att ja, men jag skulle åka med min son och jag visste att hon har haft lite jobbigt så hon kunde få följa med. Det fanns plats för en till och och sådär. Men hon vill inte det. Och sen så har han inte hört någonting från henne överhuvudtaget.
Han lanserar många teorier om vad som kan ha hänt och så pekar han ut andra personer.
Ja, han nämner namn på andra män då, som hon har haft kontakt med. Och han säger också att hon är ju väldigt lätt lurad och det skulle vara lätt för någon som ville utsätta henne för något, så skulle det vara ganska lätt att få med sig henne och sådär. Så att han erbjuder lite olika teorier för vad som kan ha hänt. Men själv har han har haft någon kontakt med henne och sen har han inte hört ifrån henne mer. Och tycker det är ju igen, han tycker det är viss oro och sådär och tycker det är tråkigt att hon är borta. Men nej, han har inte träffat henne den dagen.
Dessvärre för Allan Karlström så finns det väldigt mycket som pekar på hans inblandning i Liselotts försvinnande, även i ett väldigt tidigt skede av den här utredningen. Det dröjer bara några dagar, sen så får polisen insyn i, man har chattloggar, man har gjort pejling av hennes mobil, det finns andra tekniska utredningsåtgärder som då kopplar henne till den här stugan, till Allan Karlström och den här kvällen. Mot bakgrund av att Allan Karlström uppenbarligen inte berättar sanningen i de här tidiga förhören så häktas han misstänkt för människorov. Han verkar närmast bestört över det här frihetsberövandet, fortsätter att hävda sin totala oskuld till vad det nu är som har hänt Liselott. Men polisen gör också ganska tidiga fynd i närheten av Allan Karlströms stuga.
Ja, så det man hittade, det är ju ett väldigt stort sökuppbåd som letar efter Liselott, och du har hundar, dykare, drönare, liksom allt. Och då är det några dykare som hittar en jacka i den här sjön. Ungefär så långt ut som man kan tänka sig att man kan kasta en jacka. Och i den ligger en stor tung sten som har gjort att den har sjunkit ner. Så den hittas några meter under ytan, och man hittar också en sko. Och i den här skon ligger också två stycken stenar. Så att det är ju uppenbart att någon har kastat de här sakerna för att de ska sjunka. Och sen så hittar man också, det gör man lite tidigare, så allra först så hittar man Liselotts mobiltelefon. Den är kastad vid något, vad säger man, spår, järnvägsspår, i närheten av Kramfors. Och man hittar också utspritt busskort, körkort och bankkort som ligger slängda längs en väg. Sen hittar man också den andra skon, den ligger alltså inte slängd i sjön utan den ligger på ett annat ställe. Så att allt det här är ju saker som polisen hittar då.
Allt det här hittas i ett större område, om man ska säga så, kring Allan Karlströms stuga. Och mest besvärligt för hans del, det är just den här då jackan och den här skon som hittas precis i närheten av huset i vattnet, och de har blivit nedsänkta med sten som för att väldigt medvetet då ska sjunka till botten.
Mm. Och sen hittar man ju också blodspår både i huset och på den här jackan och på en sten och någon bit med frigolit och sådär. Så man, någonstans börjar man ju snabbt förstå att här har nog Liselott blivit utsatt för någonting som har gjort att hon har dött.
Polisen kommer fram till att det är i närheten av den där stugan som man ska leta. Och det här letandet, det pågår ett tag. Det dröjer 10 dagar från försvinnandet, och sedan gör man det fynd som man befarade att man skulle göra. Man hittar Liselotts kropp. Man hittar den på en plats som ligger en kortare bilfärd från Allan Karlströms stuga. Där ligger Liselott död, 6 meter nedanför ett högt stup in i skogen. Hon är då invirad i en filt. Och allt detta, alla de här fynden, konfronteras Allan Karlström med löpande under utredningstiden. Och ju längre den här utredningen går, desto fler minnesbilder får han av vad som har hänt, så som han beskriver det.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Och när det blir dags för rättegång där han står åtalad för att ha mördat Liselott, så har han en hyfsat omfattande berättelse om vad det var som skedde den där oktobernatten i stugan när Liselott dog.
När ni kommer till stugan, hur är förhållandena då? Vad är det för väder?
Mörkt.
Mörkt?
Det blåste.
Det blåste?
Ja.
Hur är det med andra människor?
Det vet man inte när man åker dit. Hur ska jag veta det?
Träffar ni på några andra personer när ni kommer upp?
Träffar aldrig på någon där uppe.
Aldrig någon?
Nej.
Och i stugan då, vilka är det som är där?
Det är bara jag och Liselott.
Det är bara du och Liselott? Mm.
Allan Karlström är den enda som fortfarande är i livet som var i stugan den där kvällen. Samtidigt så finns det goda skäl att ta hans uppgifter om vad det är som har hänt med en nypa salt. Väldigt mycket står på spel för honom i rättegången. Han står åtalad för mord och han riskerar ett väldigt långt fängelsestraff. Allan Karlström berättar att när han och Liselott har varit i stugan en stund så utbryter en konflikt mellan dem.
Ja. Det säger han, och precis som du sa här så har vi ju bara hans ord att gå på, och vi vet att han har berättat saker som inte stämmer i många andra delar som har gått att kontrollera. Så att den här berättelsen får man ju liksom, som du säger, ta för vad det är. Men han säger att de har hamnat i en liksom sexuell situation, de har gått in i sovrummet och sen så har det blivit avbrutet och därför att Liselott har blivit upprörd för att han har inte... Det har inte blivit som hon har tänkt sig, och då börjar de gräla med varandra, och hon går ut och han går då efter henne, och hon försvinner och han ropar efter henne och sådär, och till slut så går han ut och så ser han henne nere vid vattnet, och då går han ner till henne där och då berättar han hur hon liksom skäller på honom. Hon säger typ, du är inte vattenvärd eller något liknande, och försöker liksom angripa honom, ge sig på honom fysiskt där.
I det ögonblicket tar slå honom i ansiktet första gången. Och när jag backar då, så backar jag mot bryggan sätt. Hon fortsätter att skälla. Och slå mig en gång till. Då föser jag henne åt sidan, för hon är mellan mig och tar mig upp därifrån. Jag hoppar upp därifrån och jag ser i ögonbrån hur hon, och jag tycker att hon stapplar mot den stora stenen. Mm. Men jag hör även vad jag tycker med vara en svordom från henne.
Och så går du upp till altanen. Hur länge blir du där?
Ett par, tre cigaretter. En kvart.
En kvart?
Jag vet inte. Alltså, men det är någonting sånt.
Någonting sånt. Mm. Ett par cigaretter. Och vad händer?
Hon svarar ju inte, så jag går ju ner igen.
Då går du ner igen. Och vart går du ner? Till vilken ställe menar du när du säger att du går ner igen?
Då går jag ju tillbaka ner till henne.
Till henne?
Ja.
Mm. Och vad är det du ser då?
Hon ligger på mage i vattnet.
Enligt Allan Karlström så är det så här det går till när Liselott dör. Han kommer tillbaka och ser hur hon ligger där på mage i vattnet med ansiktet neråt. Han berättar i förhör att han springer ner dit, han drar upp henne ur vattnet, han vänder henne om. Han säger att han tar av sig sina glasögon och håller dem framför hennes mun för att se om de immar igen. Det är att någon sorts kontroll för att se om hon fortfarande andas.
Och så gör du de här kontrollerna som du beskriver.
Mm.
Vad visar de då?
Det immade ju inte igen. Hon är avliden.
Hon är avliden? Vad känner du då?
Panik.
Panik? Varför?
Om jag hade kunde svara på.
Vad har du panik över?
Jag sa förut att jag önskar att jag hade ringt 112. Jag vet inte varför.
Vad tänker du?
Om jag hade visst det.
Du vet inte det heller?
Nej.
Hur kommer det sig då?
Ja, vad tror du? Det är en fruktansvärd upplevelse. Jag har inte en aning.
Mm. Vi såg ju här på uppkopplingen att du hade din mobil med dig. Skulle du säga att det var möjligt att ringa 112?
Ja.
Mm.
Men jag vet inte varför.
Den här versionen som Allan Karlström berättar i tingsrätten innebär några olika saker. Dels så menar han att Liselott har ramlat på stenen, slagit sig så illa att hon har blivit medvetslös. Det hela är alltså en olycka. Hon har drunknat i vattnet efter att själv ha ramlat, vilket innebär att han inte är skyldig till något mord. Det finns delar i det rättsmedicinska utlåtandet som kastar tvivel på den förklaringen, men vi väntar lite med den biten. För det som han omedelbart får svårt att förklara, det är att om Liselott har dött i en olycka, varför ringde han inte 112? Varför virade han istället in hennes kropp i en filt och började vidta åtgärder för att gömma undan den? Här har han betydligt svårare att svara på åklagarens frågor.
Vad är tanken att du ska göra nu när du har lagt henne i filten?
Jag är inte den blekaste.
Jag kommer säga att du inte har den blekaste.
Hade jag vetat hur och varför jag agerat när jag gjorde det, hade det alltid varit fan så mycket enklare.
Mm. Hur förklarar du att du inte minns?
Det enda jag kan säga är panik.
Panik?
Ja.
Mm. Mm. Och så sitter du inte där länge, säger du?
Nej.
Vad gör du sen?
Lägger henne i bagaget.
I bagaget?
Ja.
Mm. Och sen?
Kör ut till där ni hittade henne.
Mm. Berätta om den färden. Hur går tankarna?
Jag vet fortfarande inte hur jag tänkte. Jag minns på vad jag gör och en känsla.
Men vad är syftet att åka iväg med bilen?
Om jag det visste.
Så du menar, Allan, att du lägger en avliden person i en bagage,
ja,
sätter dig i bilen,
ja,
åker,
ja,
och du vet inte varför?
Nej, det är ingen panik. Har du någonsin haft panik någon gång?
Nu är det inte frågor till mig, utan nu ställer jag dig frågor.
Du måste kunna tänka in i den situationen, annars skulle du inte ställa den frågan. Har du haft panik någon gång? Ja, du har inte den blekaste aning om varför eller hur du agerar.
Men vad har du panik då över? Vad har du panik över?
En fruktansvärd upplevelse.
Du sitter och säger att du inte har gjort någonting mot Liselott.
En fruktansvärd upplevelse. Hon är avliden när jag hittar henne i vattnet.
Mm. Och väljer du inte ringa? 112?
Tydligen ja.
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 Man märker att Allan Karlström är väldigt pressad här.
Ja, det är han. Han är väldigt pressad, och så här låter det ganska många gånger under rättegången och när man läser förhör också. Så det här att han blir liksom nästan arg, liksom kastar tillbaka frågan och slår ifrån sig och blir liksom irriterad när han inte riktigt kan svara. Han återkommer ju hela tiden till det här, jag vet inte, jag minns inte, jag kan inte svara. Han har liksom inte riktigt... Och när han inte kan svara så blir han liksom arg och slår ifrån sig. Men det är ju väldigt svårt för honom att liksom vara trovärdig i det här. Hur han minns och vad han minns. Han minns ju bara det som liksom är bra för honom att minnas, och det andra kommer han inte ihåg. Och det blir lite svårt för honom att förklara det här.
Åklagaren är inne på det vid något tillfälle, att det är väldigt selektiva minnesbilder han har fått, säger hon. För det är i de delarna där han har en förklaring. Men sen så finns det andra delar där det är väldigt svårt att komma med någon förklaring. Som till exempel varför man inte ringer 112 när någon dör i en olycka.
Så då har du henne i bilen och så åker du iväg. Vad är det som gör att du stannar där du stannar?
Jag vet inte.
Du vet inte det heller?
Nej.
Nej. Är det något område du känner till?
Nej.
Aldrig varit där?
25-30 år sedan kanske.
Mm. Så du stannar på en plats som du inte känner till?
Ja.
Mm. Vad gör du där?
Lyfter ur henne. Går till kanten där vid stenen. Släpper ner henne.
Och då tänker ju jag, Allan, att du råkar stanna då vid en plats som du inte känner till. Och det råkar vara precis en plats där det finns ett stup. Ja. Och som uppmäter 6 meter.
Ja.
Och du säger att det bara blev så.
Ja.
Efter att Allan Karlström har gjort sig av med Liselotts kropp vid stup, så kör han till Kramfors och gör sig av med hennes mobiltelefon, och han sprider ut bankkorten och det där som vi var inne på. Men när natt har hunnit bli morgon så skickar han också meddelanden till Liselott.
Absolut, han kontaktar henne och frågar då, skickar ut frågor, hur har du sovit, hoppas du mår lite bättre idag, och nu har du inte, jag har inte hört något ifrån dig, men jag antar att du hör väl av dig eller sådär, och det ser ju verkligen ut som att han gör det för att han då ska kunna liksom i efterhand säga att han inte visste vad som hade hänt och så.
Och det här är också något han har haft svårt att förklara i efterhand. Han har sagt att han minns inte att han har skickat
han
de här.
Han återkommer till detta. Jag minns inte. För då menar han att då hade han ju inte fått tillbaka minnesbilderna på vad som hade hänt. Så att då var han ju i det skedet att han faktiskt inte alls kom ihåg. Så han... Och det är ju helt ärligt lite magstarkt att tro på det här sättet och förklara det som han har.
Och samtidigt så ifrågasätter han inte, han kan se att det är hans användare, det har skickats från hans mobiltelefon.
Absolut.
Så det är väl rimligt att han har skickat de här, men han kan inte förklara varför han skulle ha gjort det här. Bara då timmar efter att han har gjort sig av med Liselotts kropp.
Nej, minnesbilderna har då inte liksom kommit tillbaka till honom än, så att han visste nog inte. Ungefär så, säger han.
Och de här meddelandena, de är inte allt heller. Utan man kan se att dagarna som följer så googlar han fram olika artiklar som handlar om Liselotts försvinnande. Han följer den här begynnande utredningen av den här försvunna personen. Och inte heller det kan han riktigt förklara varför han gör. Utan han menar på, nej men jag känner ju henne. Mm. Men han... har inga minnesbilder av att han på något sätt har varit inblandad i det här skedet.
Nej, och det finns han googlar på då hur kan man spåra mobiltelefoner, och det menar han att det har att göra med var något han funderade kring barnens mobiltelefoner och sådär. Så att det hade ju inte alls att göra med att han var nervös för att hans egen mobil skulle bli spårad.
Jag nämnde det hastigt förut, men det finns delar i utredningen som åklagaren menar talar för att Allan Karlström inte talar sanning. Att han har gett en tillrättalagd version för att undvika skuld. Det handlar bland annat om det våld som Liselott har utsatts för.
För vi gick ju igenom obduktionsutlåtandet igår. Där bland annat rättsläkarens bedömning är att vissa av Liselotts skador, och då tänker jag på de här på framsidan bålen, är bedömda som att det starkt talar för att det kommit när Liselott var i livet.
Ja.
Vad tänker du kring det?
Om hon har ramlat där.
Hon har ramlat?
Något annat kan jag inte tänka mig.
Nej.
Jag vet inte.
Katrin, man kan se i det rättsmedicinska utlåtandet att Liselott har utsatts för kraftigt våld.
Mycket kraftigt våld. Hon har fått... Hon blöder från huvudet, det är oklart om det är för att hon har trillat eller om hon har blivit slagen. Men hon har skador på hela överkroppen, och hon har också kraftiga skador på halsen.
Det är en greppskada, som att man har blivit strypt.
Ja, precis. Och det som Allan Karlström säger här då är att det möjligtvis kan ha uppkommit när de hade sex. Och det är det enda som han kan komma på. Men här kan man väl säga att det finns ingenting, absolut ingenting som man har hittat när det gäller Liselott som tyder på att hon var intresserad eller ville bli utsatt för något sådant. Och han påstår ju då att det är något som hon har velat och han har ställt upp, men det finns inga som helst belägg för att det skulle vara så.
de uppgifter som finns i utredningen talar snarare för det motsatta.
De talar för det motsatta, att det finns ett intresse från hans sida ganska tydligt där han har sökt upp och tittat på och tagit del av våldspornografi helt enkelt, med inslag av bland annat strypning och den typen av våld. Det är ju våld det handlar om, inget annat.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sen finns en av de kanske mest anmärkningsvärda omständigheterna i detta. Och det handlar om repet. Vad är det för något?
Ja, det är faktiskt så att Liselott hittas med ett rep som är knutet runt benet. Och när man tittar lite närmare på det här så ser man ju hur samma typ av rep är fastbundet i ett träd. En björk som står i närheten av bryggan och man ser att det här repet har blivit avklippt. Så den slutsatsen man drar är att Liselott helt enkelt har blivit fastbunden, fastknuten i det här repet, legat i vattnet och hon har ju drunknat. Det är ju dödsorsaken, är ju drunkning. Och då slår man alltså fast att hon har knutits fast, han har knutit fast henne i det här repet, antagligen för att hon inte ska flyta iväg medan hon drunknar. Så det är helt hårresande.
Sen var det ju så, Allan, att Liselott påträffades ju med ett rep,
ja, det vet
som
jag
du
inte
såg
heller.
Igår. Det vet du heller ingenting om?
Ingenting överhuvudtaget.
Nej. Vad tänker du när du hörde igår vad jag läste upp? Både om fynden och om kopplingen till i björken.
Absurt. Vem var det?
Har du bundit fast det här repet?
Jag har inte de blekaste aning om någonting med någon rep på henne.
Nej. Tänker du att Liselott skulle ha gjort det själv då?
Jag har inte en aning, så. Inte den blekaste överhuvudtaget.
Ingen förklaring?
Nej.
Det finns många delar i den här utredningen där Allan Karlström bevisligen har farit med osanning. Och när det är dags för Sundsvalls tingsrätt att avlägga sin dom, nu i början av maj var det, så stod det klart att tingsrätten inte köpte den version som han hade lagt fram. Liselott dog inte av någon halkolycka och sedan drunknade.
Nej, verkligen inte. Alltså det, han döms ju med mord helt enkelt. Grovt gravfridsbrott. Hon har ju också fått kraftiga skador på kroppen efter att hon har dumpats från det här stupet som han då dessutom påstår att han inte bara råkade hitta där. Han kan ha varit där någon gång för 30 år sedan, men sen så råkar han lägligt bara liksom snubbla över den här platsen där det finns ett stup där han kan slänga kroppen som inte syns från vägen. Så det är så mycket som man inte tror på, om man säger så. Så att det finns rätten, så att det finns inga som helst mildrande omständigheter eller tveksamheter här.
Straffet blir livstidsfängelse. Som är fallet med många tingsrättsdomar så är sista ordet inte sagt här. För det finns ett överklagande, va?
Ja, då, det finns ett överklagande. Och det han har erkänt är ju egentligen, kan man säga, ett gravfridsbrott av normalgraden. Han erkänner inte ens att det skulle vara grovt, för han... Och mord erkänner han ju. Han erkänner ju inte att han har dödat Liselott så att säga, ens. Utan han hävdar ju att det är den här olycksteorin då, kan man säga. Så att han har ju överklagat den här domen. Han anser ju inte att rätten har lyssnat på hans version. Och att det finns också oklarheter kring rättsläkarutlåtandet. Jag tror de hade invändningar mot också. Men ja, så det är ju inte över än. Men det fanns ju väldigt lite tveksamheter i tingsrättsdomen kring vad som har hänt.
Vi fortsätter följa fallet, men vi sätter punkt för den här veckan av Krimrummet. Tack för att du ville vara med, Katrin Krantz.
Tack.
Om du som lyssnar har frågor, synpunkter, nyhetstips är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.